Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till. Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Dagens gäst är Dorpchek Kobane. När han gästade oss förra gången hade han precis kommit hem från 2 år mitt i kriget mot IS. Dorpchek har nu kommit ut med boken som heter Kobane-syndromet. Han är kanske den svensk som sett kampen mot IS på närmast håll. Vi träffar honom nu för att snacka om hur tiden varit sedan han kom tillbaka och om de jobbiga minnena, extremismen i Sverige och att situationen där nere är långt ifrån över, även om man kanske trott så. Välkomna säger vi till Dorpchek Kobane som sitter hemma hos mig här på Kungsholmen. Vi har ju haft dig förut här en gång,
ja.
När du kom tillbaka från kriget.
Stämmer.
Nu är du aktuell med boken Kobane-syndromet om din tid som soldat och du var även läkare där. Och ja, du var musiker, allt möjligt fick du inta den rollen, kommer fram här när vi läser boken.
Alltså, jag är fysioterapeut i grunden, men när jag åkte ner dit, jag åkte inte bara att kriga, utan jag åkte ner för att hjälpa människor i nöd. Framförallt de skadade, för att rehabilitera dem.
Ja.
Med tanke på att jag visste att det inte fanns några fysioterapeuter där. Ja.
Men, och du var i Kobane, så var det där.
Absolut.
Det som var där de hårdaste stadsstriderna var i modern tid nästan, vid sidan om Sarajevo och Stalingrad.
Mm, det stämmer.
Och du var där under de hårdaste striderna också?
Jag var där under de hårdaste striderna, ja.
Vilka år var det här?
Slutet av 2014 till slutet av 2016.
Och då var det alltså, det stod då mellan, det var inte Assad, det var IS mot kurder.
Mm. Ja, det värsta krigstiden, det var i slutet av 2014 till början på 2015. Mm. Det var de hårdaste striderna där IS attackerade. Först var det Sinjarberget och sen var det Kobane. Mm. De omringade Kobane totalt.
Mm.
De hade tagit över. När jag kom ner dit så hade de tagit över nästan 75% av hela staden.
Mm.
Och på andra sidan gränsen, eftersom din...
Ja, jag kan förklara för lyssnarna bara. Nu pratar vi om 2 olika sidor här där ISIS och kurderna var i strider. Sinjar ligger på gränsen mellan Irak, alltså i östra Syrien. På gränsen mellan Irak och Syrien. Och Kobane ligger nästan vid Turkiet på västra sidan.
Den ligger precis gränsen Turkiet.
Ja, Turkiet. Mm. Men inte så långt från Libanon heller.
Nej. Det är Libanon, det är långt.
Okej.
Det är inte alls åt det hållet. Okay. Det här är gränsen Turkiet.
Mm. Ganska mitt på.
Alltså det är 2 städer egentligen som de har delat ifrån. På turkiska sidan heter den Suruç, på syriska sidan heter den Kobane. Det finns bara en järnväg emellan och så finns det en gränslinje, minor, minfält så att säga.
Och i Kobane kan man väl säga att där fick ju IS smaka på sin egen medicin där på det sättet att de åkte på, när de tog Mosul till exempel.
Mm.
Då var det 20, då är det 2000 IS, 20 000 iraker på flykten. Medan i Kobane var det inte tvärtom, att det var 20 000 IS mot 2000 kurder.
Inte ens 2000. När jag åkte ner dit, det var ju knappt 1000 personer var kvar.
Mm.
Och de mesta var ju krigarna, var kurdiska tjejer och killar som hade beväpnat sig under YPG och YPG. Och sen fanns det kanske 200 stycken civila som hjälpte dem med logistik.
Och så tillströmmade du kurder från Turkiet också.
Och då, precis som jag gjorde.
Mm.
Och så var det ju kurdiska ungdomar, alltså 18, 19, 20-åringar som ville hjälpa till att bekämpa IS och Kobane. Och de sprang in genom gränsen Turkiet under faktiskt turkisk militär beskjutning. Vilket jag blev på samma sätt.
Innan vi går in på boken, en sista fråga. Kan du berätta om varför du åkte? För att du lämnade ett ganska tryggt, väl inrutat familjeliv här i Stockholm där du jobbade som fysioterapeut på Karolinska sjukhus och du har familj och barn här,
ja,
i Stockholm.
Det stämmer.
Vad fick du ta det steget och hur tog din familj där?
Ja. Jag kan bara säga i början att jag själv är ensamkommande flyktingbarn 1980 som en 13-åring. Och att tänka på...
Från Kurdistan, vilket land?
Turkiet. Ja. Och då var det ju inbördeskrig och då var det militärjuntan som kom i september, kanske Stig, du kommer ihåg det. Och pappa var försvunnen, vi visste inte var han var. Mina farbröder blev mördade, han var stjärnadvokat i Turkiet, välkänd den tiden. Och men hamnade i Sverige. Mm. Och de upplevelser och känslor som jag hade då när jag såg att IS attackerar både Sinjarbergen och Kovan i slutändan, deras metoder, tortyrsmetoder, deras mördartaktik där de psykiskt, de bränner folk i burar, de slaktar, alltså hugger av huvudet på barn, kvinnor och män. Bara för att de inte tillhör dem.
Alltså, Sinjar var också, kan man säga för lyssnarna att förklara. I Sinjar var också de här yazidierna som ett systerfolk till kurderna som IS är som djävulsdyrkare. Och hanterade extra illa. Alla unga män såg dem som ett hot och dödade och skar halsen av. Och kvinnorna blev sexslavar.
Och tusentals kvinnor, ja.
Det var som jag skriver i min bokrapport från Flotten mot IS. Precis. Så våldtog man också deras kvinnor. Som del av ett folkmord. För de vet att fria sidor inte är tillåtet att få barn med utanför.
Det stämmer. Så att det som gjorde att jag bestämde att åka ner till Kobani. Det var ju delvis när jag såg på deras inlägg på YouTube och LiveLeak. Där de slaktar människor, hugger av och gifter sig med små tjejer och så vidare. 5, 6, 7, 8-åriga små tjejer. 40-50-åriga killar. Och deras tortyrsmetoder, det gjorde att också delvis väckte upp mina barndomsupplevelser. Mm. Och jag kunde inte sova längre. Mm. Jag visste att folk lider där nere, framförallt under ett krig. Det är de som lider mest, det är barn och kvinnor. Vilket jag kommer sen uppleva själv mitt i striderna i senare tillfälle då. Jag bestämde mig klart efter 2-3 veckors sömnlöshet och ätstörningar att nu ska jag åka ner dit och jag ska hjälpa med allt jag kan. Med mitt yrke så att jag åkte inte in dit för att kriga. Och den bestämde jag, och jag sa aldrig till min familj. Jag sa till min familj de sista 15 minuterna jag hade köpt en enkel biljett. För jag åker in till ett plats där alla människor vill fly för att det är krig. Jag visste att jag kan bli dödad där. Mm. Jag visste att jag kommer aldrig kunna se mina barn igen. Och vilket deras sista blickarna
följde. Ja, det är väldigt bra beskrivet där. När du ska ta av fred av din son och så här.
Precis. Och de blickarna faktiskt följde mig de kommande 2 åren. Men jag bestämde och jag gjorde rätt. Jag har inte ångrat mig. Och jag tycker att alla människor borde åtminstone åka ner till sådana ställen och hjälpa människor åtminstone några veckor. Mm. Med det de kan. För då tror jag att de skulle förändras till ett helt annan människa. Till en mer positiv människa.
Jo, det är det som man slår sig när man läser boken. Att det, alltså det är fruktansvärda beskrivningar av det som händer. Det går inte, man är inte alls, man är ganska illa berörd av det. Men samtidigt så finns det ju i den gemenskap som uppstår med människor som är utsatta, va? Så finns det någon form av helt enkelt godhet som uppstår. När du har ingenting annat än de här människorna runt omkring dig. Du delar med dig av allt. Va? Så det finns någonting i det som jag tror att alla bär med sig från en sån situation. Va?
Det är väldigt viktigt, Stig. Det såg jag också där nere. Det var ju inte frågan om att hur det ser ut, vilken färg du har, vilken religion du har, vilken kön du har. Om du är... vilken sexuell läggning du har, utan det handlade om att bekämpa IS-terroristerna, extremismen, alla tillsammans.
Jag var där också, för jag såg det lite så här romantiska från spanska inbördeskriget när man samlades för att det var så lätt att välja sida för att besegra en ond sak liksom. Ja. Å andra sidan, och det var väl den nyttigaste erfarenheten i hela mitt liv liksom, men det hade ju inte varit så nyttigt om jag hade överlevt eller om jag hade dött alltså, och jag var ju en strid och sådär, det kunde ha gått så liksom.
Vi hade ju tur, det var ju en hel del och under den tiden du var där, då var jag i Kobani och jag visste att ni var ju där på vissa områdena och det var ju under en väldigt häftig eldstrid också. Det är självklart, det är ett mirakel att vi lever. Jag menar att jag lever överhuvudtaget. Ibland när jag tänker tillbaka, du vet, jag upplever ju massvis med mardrömmar. Mm. Att äta mediciner för att jag ska kunna slippa dem. Mm. Flashbacken. Det är konsekvenserna. Det är egentligen det jag försöker beskriva i boken. För att inte europeiska, våra andra mammor ska inte lida. Våra barn ska inte gå igenom det här helvetet. Krig är skit.
Mm. Ja, men det som är så tydligt är att det är så många av dem där som överlever. Som vill dö. Du tar hand om dem och försöker få dem att tänka positivt. Men till slut de tar livet också.
Alltså PTSD. Alltså
var det ju också efter andra världskriget med judarna som överlevde.
För posttraumatisk stresssyndrom, jag är väldigt insatt i det. För jag själv har den diagnosen. Jag är fortfarande mediciner. Och där, för mig är det under kontroll. Men det handlar inte om att jag är fullbehandlad.
Vad fick du? Alltså för jag fick posttraumatisk stress inte från Syrien. Fast jag borde ha fått det där. Mm. Utan... Och tillsammans med en tjej som visade sig vara psykopat och mer eller mindre försökte döda mig. Mm. Då fick jag posttraumatisk stress. Och då det försvann faktiskt efter terapi hos en psykolog.
Ja, precis. Men jag visste inte att det behöver inte vara från en krigssituation. Nej. Det kan vara från vilken trauma som helst.
Ja,
det kan vara från en väldigt liten sak när du är barn. Som inte dyker upp då kan komma senare. Ja. Men när det väl kommer fram och den är stark och du är isolerad, du är segregerad och du har ingen nätverk, du har ingen sysselsättning, du har ingen fått någon behandling, mediciner, det är då faran kommer.
Mm.
Jag har tur, jag är lyckligt lottad, jag har en familj, jag har en stor nätverk, jag har sysselsättning, jag har arbete och jag är medveten om vad jag har. Plus det viktigaste också, jag har blottat mig.
Mm.
Jag pratar om det helt öppet. Mm. Vad än du frågar mig om mig och mitt privata liv, jag kommer berätta för dig. Och det här är också ett problem för de som är posttraumatiskt stresssyndrom. Många av dem vågar inte tala. Och där, jag själv hade självmordstankar när jag var här.
Mm.
För det finns en sekvens jag har berättat i boken också som hände hemma.
Mm.
Och jag trodde att jag var där nere. Mm. Rädslan. Du kan gå och fråga min fru, min dotter, min son hur de mår.
Mm.
Fråga inte mig, fråga dem.
Mm. Jo, det måste vara en chock för dem som står där nära, när de upplever att det finns någon form av tomhet eller glapp, va? Alltså rädslan för vad ska hända?
Alltså det är ju ätstörningar, förföljelsemani, ångest, panikattacker, flashback.
Ja. Och så det här att man känner sig som ett nervrock.
Nervrock och... mardrömmar, min vän.
Ja, det är precis, att man vaknar.
Det är inte det att jag ligger och sover och drömmer hela tiden, utan jag springer upp i vaket tillstånd. Jag tror att jag är liksom i fronten och vi är under attack. Och det är hemma i Sverige.
Mm.
Och jag skrämmer mina barn. Det händer inte just nu. Det var ju då, i början. Va? Men jag fick ju mediciner. Och
vad fick man för medicin? För jag gick igenom det med bara... psykolog.
Ja, jag har ju ADHD också. Mm. Jag får ju både avslappnande och sömntabletter plus och behandling för min ADHD plus KBT, va? Samtalsterapi. Sen, och att nu, när jag pratar om det här, det är också delvis en behandling. Va? När jag blottar mig, jag öppet pratar om det. Att skriva boken med Theo, vi satt och pratade i timmar. Det var ju också...
Jag ska säga, boken är skriven ihop med Theodor Lundgren.
Ja.
Mer frågor på boken, Stig.
Nej, men jag tyckte jag säkerläste den. Han var så förvånad där, läste den. Klockan var 2 på eftermiddagen, jag läste klart den. Mm. Jag fick den dagen innan. Nej, därför att det är svårt att släppa den, va? För att du är så inne i det. Det är ju väldigt fysiskt påtagligt, va? Man känner, jag undrar, hur gjorde du? Skrev du någonting där eller mindes du allting?
Ja, alltså jag har ju många detaljer som också fräschat upp just nu som jag hade glömt under den här kaotiska tillståndet jag kom till Sverige då, de första 6-7 månaderna. Nu har det klarnat upp. Jo, självklart, jag hade filmat och jag hade tagit bilder och jag hade skrivit en hel del själv som dagbok, korta sekvenser. Men jag hade allting fortfarande, varje punkt och detalj hos mig i min hjärna och min minne. Och det är det som är också väldigt jobbigt. Det är både på gott och ont, va? Det goda, att jag för vidare informationen. Det onda är att leva med det. Det är mycket svårt.
Men det finns någonting, tror jag, i att få ner någonting. För jag känner igen det där, även om det inte är så dramatiska saker. Men jag var med om också en situation som jag fick faktiskt posttraumatisk stress när en kille skulle döda mig.
Mm.
Han slog ner mig, jag var medvetslös. Och han tog fram en stor dolk och skulle skära upp mig. Va?
Mm.
Och det var så overkligt, det hände så plötsligt. Jag var helt oförberedd på det. Och sen ungefär en vecka senare fick jag bara stamma och du vet sånt där. Men alltså när jag då skrev om det där, försökte beskriva det där, det var mycket, tog lång tid, smärtsamt. Men samtidigt var det skönt att bli av med det. För när jag hade gjort det till en text, va, så var det som att jag kände också någon form av stolthet över texten.
Mm.
det blev någonting, och det dåliga blev det någonting bra.
Alltså i det här fallet, för min del, det finns vissa sekvenser till exempel som jag inte hunnit beskriva. Jag kan inte berätta, jag kunde inte berätta allting, skriva allting i min bok. Va? För det är tusentals sekvenser där så jag får som flashbacks. Ena sekvensen till exempel, när vi fick, jag var ju ansvarig läkare då på sjukhuset och militärläkare så att säga. Och då kom ju en mindre skåpbil med två eller tre kroppar var det. Två vuxna och ett par barn kanske det var också. Jag kommer inte riktigt ihåg de här barnen. Men då det också gick av skåpbilen två stycken små tjejer. 5-6-åringar kom runt alltså. För de såg att folk pratade med mig, doktor, doktor. Mm. Och de, jag glömmer aldrig det. När den lilla tjejen, 4-5-6 år maximum, håll i mina ben, snälla doktor, låt min mamma leva. Mm. Låt min mamma leva. Och när jag ser att hennes mamma är död.
Mm. Oh, shit.
Jag kan få sådana som flashback också.
Ja, jag förstår.
Det är inte bara
ja, alltså, skära och döda och så. Jag skrev ju två debattartiklar här nu om några IS-återvändare. Men så jag skrev alltså, det som gav mig alltså, mer traumatiskt från kriget, det var ju mer än det här att kulor och raketer några centimeter om för huvudet. Det som var med var storyna från offrarna. Från alltså makarna som fått sina fruar och döttrar kidnappade och kvinnor som blivit våldtagna och sådär. De storyna gav mig nog mer såna, just trauman.
Nej, men absolut.
Och bilder i och för sig på döda IS, det var inte så kul att se fast de var IS liksom.
Nu pratade vi om, mig. Mm. Vi kan ju generalisera det här. Mm. Vi pratar om tiotusentals, miljontals flyktingar som flyr från sina områden. Mm. Självklart man ska hjälpa. Självklart man ska ta hand om dem. Mm. Men vi måste också vara fullt medvetna om de flesta av dem, vilka problem och trauma de bär på. Mm. Och sen vilka som infiltrerar tillsammans med dem. Mm. Terrorister, extremister, okay. Salafister, som är just nu ett stort problem för hela Europa. Vilka problem har de? Vilka traumor har de? Vad kan de ställa till för problem till vårt samhälle? Kommer de göra så att våra gator även här i Sverige blir otrygga? Precis som i Syrien? Frågetecken där. Mm. Jag säger ja. Mm. Om vi inte agerar. För att nummer två, vad vet vi om PTSD? Mm. Har vi resurser? Mm. Klarar vi av att rehabilitera ens våra enkla snattare? Små kriminella? Jag har jobbat på Rättsmedicinalverket och Rättspsyk. Jag vet prognosen. Vi klarar inte ens att rehabilitera vanliga kriminella. Hur ska vi rehabilitera en person som har slaktat flera personer, våldtagit små barn, varit med nekrofili och bränt människor i burar?
Alltså, du pratar om återvändare.
Jag pratar om återvändare. Jag pratar om de som har varit aktiva. Jag pratar inte bara om männen. Jag pratar om kvinnorna också. Mm. Deras mammorna som pratar nu på TV. Mm. Vi kommer att leva som vanligt. Vi ville ha hästgård och
bo i parken. De gjorde ett val, de här kvinnorna. Alltså det finns ett litet fåtal som tack vare att Sverige till ett barnäktenskap har säkert blivit tvingade. Och sen också trafficking. Men alla kvinnor till exempel, Cecilia Udén på Sveriges Radio intervjuade. Ingen ångrade sig till exempel. Liksom. Så de var högst medvetna. De hetsade sina män, de värvade andra kvinnor, de bestraffade andra kvinnor för sin klädsel. Vad man har hört här, alltså jag såg en dokumentär om en kvinna gav en annan kvinna 40 piskrapp och sånt, så kvinnorna är lika skyldiga.
Jag pratade dagligen med mina vänner där, höguppsatta. Det finns 99% av de kvinnorna, ingen av dem har sagt att de har ångrat sig. Mm. Och nummer två, de är inte där av en olyckshändelse. Nummer tre, de är faktiskt radikaliserade här i landet.
Mm. Ja, i våra källor moské, på grund av vår integration.
Nej, jag undrar vad Europa, alltså att Sverige, att det är Sverige och Belgien, där det är, alltså i förhållande till befolkningen, så är Sverige och Belgien helt dominerande. Och just i Sverige är Örebro en stad där vi kommer ut.
Ja, precis. Alltså, det handlar ju om att ha dåliga imaner där och källa moské. Ja. Alltså den bra, alltså moskén här på Medborgarplatsen, det är ju seriös, bra moské. Liksom, jag tror även den i Fittje är det också. Men du har de här källa moskén och du hade den här i Göteborg, den här Skråmo var. Mm. Och tog massor också. Liksom. Så att, och du har hört Eskilstuna också. Alltså det är olika, framförallt de här källa moskéerna. Mm. Och så är det killar som kanske är alienerade och så här och liksom Man suttit och spelat tv-spel och rökt hasch och haft dålig uppfostran.
Ja, har ni sett den här filmen?
Och så kommer det en imam som lurar in dem på fel spår.
Ja, det finns en film som heter Det svider i mitt hjärta, en svensk film som kom 2006. Som var väldigt skrämmande, för att den handlar då dels om svenskar som blev islamister, som var gamla skinheads, som hade misshandlat invandrare, va? Så blev de islamister. Så sen var det då, man såg bilder av hur, alltså, svenska imamer som hetsar barn. Alltså, vi talar nu om 6-9-åriga pojkar som sitter och lyssnar, och han beskriver hur de ska få komma till paradiset om de lär sig döda.
Det är det de har gjort här i Syrien också med barnen. Att de har hjärntvättat barnen och ibland också låtit barnen utföra liksom mord.
Vi kan inte förvänta oss här i landet, när vi har gjort en väldigt misslyckad integrationspolitik, när vi har varit naiva, förlåt att jag säger så, för godhjärtade och med statlig stöd, helt öppet låta dem utbilda jihadister i religiösa friskolor. Låta små tjejer, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 8-åringar, 10-åringar bli könsstympade. Och det här visste hela regeringen och hela svenska folket om. Vi pratar om 44 000 kvinnor som är könsstympade här, ja, i Sverige. Och vi pratar om barntrygghet, vi pratar om demokrati. Vad är demokrati om vi definierar? Vad hamnar barntryggheten någonstans? Och sen klagar vi på jihadister.
Nej, men ett problem, och det är ju liksom hela vänstern, men framförallt vänstern i Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet. Kanske inte just Jonas Sjöstedt som verkar bättre, men många av dem som tar tonen har en beröringsskräck med allt som har med islam att göra och att det ska uppfattas som rasistiskt eller antimuslimskt. Och jag har ju även liksom sett många så här unga kvinnor från Mellanöstern som hör av sig till mig och vill ha hjälp med och stöd hur de ska skriva en bok och sånt där om sitt hedersförtryck. Och då är det ju så att SOS vågar inte ens utreda dem. Medan SOS utreder mina barn när de är tonåringar för att de har snattat en chokladkaka. De här flickorna går till skolan och anmäler vad som händer hemma. Men SOS vågar inte göra något, för de är rädda. De vet inte hur, de vill inte bli förknippade med att de skulle vara antimuslimer eller rasistiskt. Så även, alltså, från tjänstemannanivå till då politiker, att man inte, så även då de såg SVT Opinion i veckan, då var den här Sakine från som är ledarskribent på Uppsala Nya Tidning, hon var där med Gudrun Schyman, och hon fullkomligt krossade Gudrun Schyman, och hon gjorde klart att både ni och Vänsterpartiet, ni förskjuter ju sådana som Amina Kakabave som tar upp sådana här hedersproblematikfrågor eller hur det är för kvinnor. Alltså 150-300 000 lever under hedersförtryck i Sverige, och Gudrun Schyman, de är tvärtom, att hon vill jämföra svenska män då med talibaner.
Ja, visst.
Men det blir fel om vi har koncentrerat oss på Vänsterpartiet. Ja. Det handlar inte om Vänsterpartiet. Frågar du mig, det är inte så. Utan det är alla partier. Alla partier har de lyckats infiltreras. Alla partier har utnyttjat inför mandatperioden för att få några futtiga röster från dem. De har böjt sig.
Ja, men Vänsterpartiet har ju hört i och för sig att Vänsterpartiet tror att de tal för invandrarkvinnors talan. Men om du kollar på alla de här också duktiga ledarskribenterna, alltså som den här Sakine på Uppsala och Delcy Dimmersbal, alla de här, så är ju de liberaler. Just det här med också identitetsfrågor och rasismfrågor och sådana grejer och religionsfrågor.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ju egentligen inte vänsterns frågor, det är liberala frågor också i och för sig, så jag vet inte.
Ja, nej, men det har ju att göra med vänsterns allmänna hemlöshet. De vet inte riktigt vad de... Vi lever idag i ett samhälle med större klasskillnader än någonsin i mitt liv. Jag är 64 år. Jag har aldrig levt i ett samhälle som i Sverige idag. Det är stor skillnad med de som är fattiga. Alltså fattiga vanliga svenskar, gamla arbetare och de som är rika. Det är den situation vi har idag. Och då, vad gör vänstern då?
Ja, då ojar sig för, alltså klassmarkör för vänstern idag ojar sig om klimatfrågor.
Ja, alltså, men det där har att göra med att vänstern har... Jag tillhörde vänstern i början av 70-talet. Men sen så... Jag kom då från andra klassen från början. Men det fanns en... Inom vänstern, de flesta från vänster var medelklass, över medelklass. Och det fanns en rädsla för arbetarklassen, jag tänker. Det fanns en del grupperingar som sökte sig till arbetarklassen. Men majoriteten av vänstern hade ett främlingskap inför det du kan kalla för de fattiga. Va? Mm. Det var inte de fattiga.
Mm. Men jag tror det blir fel om vi koncentrerar bara på vänster. Mm. Jag ser inte alls så problemet. Mm. Utan jag ser problemet med alla partier. Mm. För jag har läst de som är med dem, just ifrån de här islamistiska grupperna. Från Moderaterna till exempel, från Malmö har han uttryckt sig rent på media att är man muslim har man rätt att döda en icke-muslim. Och en sån person kan sitta i en kommunfullmäktige. Jag menar, och Miljöpartiet ser vi det. När det handlar om terrorism och extremism, vi ska inte prata om enskilda partier. Mm. Det är inte det som är problemet.
Nej, det kan man säga att det har varit alliansregering också som kunde ha stiftat lagar till exempel mot de här, hur man ska straffa de här nu som är i debatten.
Ja, men den beröringsräcken, den finns hos allihop.
Utom SD då. Ja. Och det kanske har också med beröringsräck hos partierna att man inte vill förknippas med SD.
Ja, det tror jag också.
Men jag tror problemet är att vi inte tar initiativ av när det handlar om extremism och terrorism, framförallt den ökade fundamentalistiska salafismen, att vi inte enas. Det här handlar om demokratiska värderingar, vår frihet, om vi ska bevara det. Då gäller det att vi samarbetar.
Jag tror att det finns ytterligare ett problem som har att göra med salafismens starka band till Saudiarabien och de ekonomiska band som vi har till Saudiarabien.
Och Turkiet.
Och Turkiet. Alltså det är liksom en så stor politisk som jag tror att de som sitter i regeringen är liksom på något sätt vill inte riktigt beröra det här. Men jag tror att det har mest att göra med okunnighet. De flesta vet helt enkelt lite skillnad mellan salafism och vanliga muslimer.
Vad salafism är för?
Ja, salafism är då en rörelse som uppstod på 1700-talet. Var en jurist i Saudiarabien. Och det är då en extrem form av sunnimuslima. Mm. Det bygger mycket på de regelverk som skapades från 900-talet och framåt. Va? Och att man gör dem alltså mer styva, va?
Alltså du menar sharia, fast sharia är förknippat på med shia.
Men du menar... Nej, sharia är det till och med
båda grupperna. Ja.
Men alltså, det är då helt enkelt deras rättspraxis alldeles från början, helt enkelt. Men alltså att man förfinade den och gjorde den mer, också mer kvinnofientlig, va? Mm. Så islam var inte kvinnofientlig riktigt på det sättet i början.
Ja, man kan väl säga att, alltså, att alla, jag som har mer band till judendom och kristendom, att inom alla abrahamistiska religioner så är inte kvinnans position jättehög jämfört med mannen. Men den är synnerligt låg när den praktiseras inom islam, känns
det. Jo, men det finns ju också förklaringar. Du får tänka att männen var borta, de var ju såna här beduiner. Mm. Och du måste ha ett skydd mot kvinnorna när de är ensamma. Det är så rent praktiska skäl som man kan förstå långt efteråt. Man behöver inte tillämpa det idag. Men man kan tänka sig att i ett samhälle där du har männen är frånvarande för kvinnor, måste du ha någon form av skydd mot dem. Mm.
Kunde man ta som riddarna tuktes?
Ja. Jo, men det var lite grann en likartad situation för varje dagen.
Ja. Okej, vad diskuterade vi mer? Alltså, bara ser någon av de här med IS-återvändarna? Nu först är ju diskussioner om vi ska stäpp. Många tycker, särskilt USA, som inte vill ha vara där i Mellanöstern längre, de tycker att det här är Europas problem. Vad ska vi säga? Det var 30 000 IS ungefär. De IS, döda IS då vi gick igenom när jag var där, det var ju mest så här Malaysia, Tunisien, Qatar, Saudi och sådär. Men det var 4 000. Det var från 129 länder, tror jag, sammanlagt IS där. Men det var 4 000 från Europa. Och då är det England mest, Frankrike 2, Belgien 3, Sverige 4. Till proportion till antal invånare, England 1, Sverige 2. I England först till exempel en debatt nu att just vi fyra länder som hade flest där nere, vi började nästan betala skadestånd eller hjälpa till att bygga upp Syrien. Och Belgien har lobbat för att man ska köra en internationell tribunal. Och det vill ju Sverige nu också, för att de verkar vara väldigt rädda att ändra lagarna i Sverige. De låtsas om som att det inte går många.
Alltså om du frågar mig. För de som är gripna, vi pratar om ett 40-50-tals personer.
Svenskar nu?
Ja, med kvinnorna.
Som är i de här kurdiska områdena nu?
Ja, precis. Som är gripna. Som Skråma och hela
det gänget. De andra 100 antagligen dött som fanns.
Men min oro...
Och så är det 150 i Sverige också.
Ja. Men min oro, det är inte dem.
Nej.
För att kunna lösa det de, på plats, då är det självfallet det bästa alternativet. Det är en internationell tribunal på plats. Hjälpa kurderna, YPG på plats. Se till att de här döms. Så att dialogerna utökas, ett fint samarbete med alla inblandade europeiska länderna. Så löser vi problemet på plats. Men min problem, det är inte de, det är de som är redan här.
De 150.
Ja, och jag blir väldigt störd när vi pratar bara om ett 150-tal. För det är inte 150, det är många, många, många mer. 150 är de som har återvänt. De har vänner och det är deras nätverk. Vi pratar om mer än 4000 personer.
Så många.
Vi pratar om ytterligare nätverk som vi inte vet hur många det är. Det här sträcker sig ut i hela Sverige runt 10 000 personer.
Jag har snackat om 2-3 tusen. Sen har jag också hört att det kan vara att det kan, alltså, det är som Sverige hela tiden har gått ut med, som Säpo har gått ut med, det är att det är 300, alltså med svensk medborgarskap som har varit i Syrien. Men sen har jag hört rykten om, från en kompis som jobbar nära regeringskansliet, att det är 800-900 kanske, själva verket. Men det vet jag inte. Alltså, det,
det här är ett skoj alltså. Det är mycket mer självklart. Vi pratar om kärnorna. Säpo pratar om kärnorna. Det jag pratar om, det är deras nätverk. Jag pratar om sovande celler som inte ens vi vet om det. Plus, ja, om vi tänker på de senaste 3 åren, 4 åren, räkna hur många legala och illegala moskéer har byggts. Hur många källar, korankurser finns där barn som är 3-4-5-åriga som går, som får hatpredikningar.
Men det du sa, en internationell tribunal på plats, så har man gjort till exempel i Kambodja. Problemet här är ju att kurderna har inte resurser, varken fängelse eller liksom rättegångssalar, de har eller, liksom, och hanterar det här. Och det andra är då skickar man dem till Irak, så har det ju många som vill det, för där har du dödsstraff, där hängs de ju, och det gör de nog hos Assad också. Risken å andra sidan, om Assad tar hand om dem, att de kan muta sig för att det är korruption.
Det är svårt att bedöma. Alltså jag tror att det är på något sätt viktigt att man så här efter det här kriget, som man ändå måste säga på något sätt ändå slut nu, att man gör upp och för att de kurdiska delarna ska vara kvar. Jag tror inte det finns nu någon form av, jag tror att det finns en stark opinion för att det ska bli ett land, va? Det tror jag. Men då är det viktigt att man tittar då på exempel från Europa, där du har haft en uppdelning som där har fungerat. Du tar då Slovenien ifrån att övriga Jugoslavien. Nu är då Slovenien, men Slovenien är alltså, det är ju inte lika stor skillnad som kurder och araber, va? Men det är då en stor språklig skillnad som gjorde att de flesta som var i Jugoslavien tyckte det var fel att man skulle dela upp Kroatien och Serbien och så. Men så är det då liksom på något sätt okej. Och jag tror att det finns också i Syrien en viss gehör för att kurderna ändå ska få någon form av land. En form av självstyre.
Alltså det är det som kurderna har i Irak?
Ja. Och att det är på något sätt att man då skapar någon form av, trots sin historia, att man skapar någon form av samarbete över de gränserna. För man är ändå beroende, alltså logistiskt och ekonomiskt och så, av att det ska finnas en god relation inom den här regionen.
Alltså vi ska inte glömma att det är fortfarande ett orolig plats. Det är fortfarande ett krigszon. Det är fortfarande hotelse från Turkiet mot Rojava, där kurderna är. Det här är en framtidsprojekt. Bara i området är över 2 miljoner kurder som lever där. Ja, vi pratar egentligen om kurder i sin helhet. Vi pratar om 40 miljoner kurder. Och det är inte en vanlig, utan det handlar om att göra bra dialoger med alla länder. Bra dialoger med europeiska länder. Att vi behöver all stöd vi kan få. Självklart, om vi pratar om de IS-terrorister som är infångna där, skulle Sverige tjäna mer om de tar hit dem? än att hjälpa dem lite ekonomiskt och bilda en internationell tribunal, öka sina dialoger, fint samarbete och bedöma dem på plats. Det skulle vara mycket billigare. Plus att man skulle inte riskera svenska demokratiska värderingarna genom att ta in dem. För de är stor fara, va? Och plus att man får ändra också lagstiftningen i grunden där man kan retroaktivt ställa dem inför rätta, de som är redan här.
Mm.
Det som Säpo vet om det.
Ja, det kan man väl säga. Alltså det här tycker jag är konstigt. För om du kollar debatten så är väl... Jag kom in med en debattartikel i Aftonbladet sen SVT. Och då var det ju många från vänstern som hörde av sig till mig och tyckte att... Ja, vad skönt att det kommer någon från vänsterns håll och säger ifrån. För så är, märker jag att både höger och vänster, alla avskyr dem IS. Och ingen vill ha dem tillbaka. Förutom att ha en liten klick då, den här identitetsvänster på Södermalm som ska prata om att ja, det är vårt fel och stackars kvinnor och stackars barn. Men de representerar inte Sveriges vänster, helheten. Och sen har du vissa då som hade Thomas Olsson till advokat. Du har Jan Guillou, den journalist som är bäst juridisk kund. Igår också Alex Schulman körde där. Att det är mot rättsstatens principer om vi går in och grundar. Ändrar grundlagen. Men vadå? Man kan säga så här. Lagar görs kontinuerligt nya. Och görs om. Grundlagen. Jag googlade igår på internet. Grundlagen har under de fyraste senaste åren. Har grundlagen ändrats tror jag 4-5 gånger. Så det görs hela tiden. Det där är ju bara blaj. Och man kan, det finns heller inget formellt hinder att skapa lagar där du straffar retroaktivt. Det är bara det att där är alla jurister ensamma att man bör undvika det. Det kan jag hålla med om, men ja. Det här bör ses som ett undantag.
Så när man gör ett brott bör man gärna veta att man gör ett brott.
Ja.
Och skulle du då följa lagen i lärarna så är det inte riktigt, i det här fallet så är det inte riktigt det problemet. Men jag tycker principiellt, man ska inte ändra lagen retroaktivt.
Mm.
Det är på något sätt stötande, därför att just det här med att gör man ett brott måste man veta att det
är. Ja, precis. Men det är som lite som att, som i England, där förs samma diskussion. Och det är liksom parlamentarismens hemland och liksom de är noga med lagar och sånt. Men där är ju folk ganska överens om att i det här fallet, hela Europa är ju en ny situation med de här terroristerna. Att rättvisa måste ändå skrivas.
Man kan säga att länder som har varit utsatta för mycket våld, alltså då har ju England i viss mening varit tidigare med IRA och sedan nu det här med muslimerna, då har ju varit mer attentat i England, va? Så där är det ju så att befolkningen har inte mycket tålamod med terrorism. Det är samma sak i Spanien. Jag har ju varit mycket i Spanien, jag var med en spansk chef 80-talet. Och alltså attityden mot ETA, alltså som spränger bomber i Spanien. Det är inte många i Spanien som gillar dem.
Nej, innan har jag haft garage.
Ja.
Ja, men alltså verkligheten också måste vi inse att vi har nu folk som har de här ultra-extremistiska ideologier som lever bland oss, bland våra barn, ute på gatan och på arbetsplatserna. Ja. Och sen också, du vet, människor. De vet att jag är engagerad i den här frågan genom internet. De är anonyma hos mig. Jag vet vilka de är. De kontaktar mig, det som händer i deras område. Jag har fått väldigt många samtal där det finns en grupp som är aktiv i Stockholm. Som knackar på dörrar. Oftast är det muslimska utländska familjer de knackar på. Oftast är det utländska föreningar. Och i sina egna kretsar. Och bland dem finns det 4-5 stycken konverterade äkta svenska kvinnor. Som heter nu islamiskt. Va? Och de pratar om umma jihad. Totalkrig. Och de försöker etablera ungdomar. Och de skrämmer kvinnor och tjejer. Ja, precis. Ja. När vi har sådana grupperingar i vårt land. Och som pekar ut de andra som är inte som dem. Som orena, ohederliga och förtjänar dö. Och vad är det för vi förväntar oss i framtiden? För faktumet, vi måste ju acceptera det som har hänt och det som kommer att hända. Jag ser framtiden, jag ser olika större klyftor mellan klassamhällen. Det måste ju också vi alla se. Alltså jag har tagit som vision när jag berättar om vad jag har varit med om. Jag vill att människor ska veta vilka de här är. Vilka vi har att göra med. Jag ska bara avsluta här. Jag har lyssnat på alla deras predikanter. Hatpredikanter. Både i Danmark, i München, i Paris och i Malmö. Det här är hatpredikanter som åker runt hela världen. Det första de säger. we are not here to integrate. We are here to dominate. När deras demonstrationståg gick i Malmö och Köpenhamn, det fanns inte en enda plakat på svenska eller på engelska. Bara på arabiska, bara gröna och svarta. Kvinnorna längst bak med burka, männen längst fram. Mm. Vad är det för vi förväntar oss? Mm. Och de skriker, sharia lagar, jag vill ha sharia. Vet du vad sharia lagar innebär? Mm. Vill du att du när du går omkring med din fru där ute eller din flickvän och hon är inne i sjal, helt plötsligt någon ska dra henne och ta, slå henne åt i piskar. Eller när hon dricker en öl, helt plötsligt kommer hon ta och döda henne framför dina öron.
Ja, ja, men du har ju sharia lagar i Gaza. Det är ju något som till exempel svenska vänstern hyllar.
Ja, precis. Men vill vi ha det här? Det är det de vill. Och det som jag inte kan förstå, Stig, hjälp mig här i den här frågan. Mm. Jag är själv en sån kommande flyktingbar från ett förtryckarsystem. Mm. Jag kom hit bara för att uppleva friheten under demokratiska värderingar. Och jag anpassade mig och jag gillar det. Jag tackar svenska samhället och svenska landet. Mm. Och jag gör ju den uppgift som jag är, hjälp mig nu.
Ja, men alltså jag förstår hur du menar. Men jag tror att, alltså, för att ställa, jag tror jag förstår din fråga. Du undrar, varför är Sverige, varför reagerar de så här? Varför förstår de inte situationen?
Om jag avrundar, en kort bara, förlåt mig. Jag tappade ordet där. Jag kan inte förstå, där vill jag att du hjälper mig. En som flyr ett förtryckarsystem kommer till en demokrati.
Bland annat har de fått Syrien.
Och sen vill de bygga det system som de har flytt ifrån. Mm. Jag kan inte förstå det, hjälp mig.
Ja, men jag tror att det har att göra med att här i Sverige så är vi helt oförberedda på hur vi ska hantera det. Det finns ett generellt sett så finns ett dåligt samvete där människor som är då fattiga och själva liksom lever på marginalen ska känna dåligt samvete över de som då kanske har det ännu värre i förorter och så. Men det där har då gjort att det finns en tandlöshet, en sorts valhänthet i hanteringen av de problem som finns. Och vilka är det som drabbas av det? Jo, det är framförallt de som själva lever i förorterna. Jag menar, de som lever i innerstan, de märker inte av de här gruppen av muslimer som bestämmer vad du ska ha för kläder.
Men jag tror också, det beror dels väldigt mycket, 80% av det, att vi har haft en väldigt dålig, misslyckad integrationspolitik. Det måste vi kunna erkänna.
Ja, ja. Mm.
Att vi har också gett tillfälle och stött de mest extrema föreningarna att kunna härja hur de vill. Man får faktiskt
bli medlem. Min dotter är själv aktiv i Feministiskt initiativ och hon bodde ju i Husby, men hon skaffade hund och var tvungen att gå ut på kvällar. Det gick ju inte, så hon var ju tvungen att flytta därifrån direkt.
Förstår du vad jag menar?
Förstår vad du menar? Ja. Nej, men jag tror att om man ska ge ett svar på det, så tror jag det har att göra med aningslöshet och dåligt samvete och någon sorts beröringsskräck. För man vill inte ta de här frågorna och det är katastrofalt.
Mm. Och så länge vi inte pratar om problemen, så länge vi inte diskuterar om just de här frågorna, då kommer vi aldrig hitta någon lösning heller.
Nej.
Och det är därför, förlåt Cyril, jag avbryter dig igen. Ber om ursäkt för det. Mm. Det är därför, säger jag, att vi ska inte peka ut ett parti, utan att partipolitiskt obunden, alla ska samarbeta mot extremism. Punkt slut. Det är vad jag tror. Vad jag
tycker. Ska vi inte avsluta det?
Ja, om vi inte bara ska prata lite om det här, vad som ska hända med barnen, om de ska omhändertas och de andra ska de straffas, medborgarskap ryckas. Alltså jag menar, Jan Guillou och Thomas Olsson till exempel, när de pratar låter det som att Sverige har världens bästa lagar och att vi förstör vår demokrati om vi skulle ändra någonting. Det här med ta bort medborgarskap, givetvis inte om det är ett, men om det är dubbelt. Eller införa ett retroaktivt straff då, om inte våra nuvarande lagar funkar. Mm. Men grejen är, Holland har ändrat, Danmark har ändrat, Finland har ändrat, Norge har ändrat, Tyskland har ändrat. Det betyder det att deras jurister vet mindre än svenska, eller är det kanske att de vet bättre än oss?
Ja, men det finns ett annat opinionsläge. Det opinionsläget kanske håller på att förändras. Men jag tror att det är en skillnad mellan Sverige, Danmark och England och Frankrike och så. Därför att i Sverige så har du en gruppering som har rätt stor makt över hur politiken ser ut. De har inte så stor makt över röstetalet och så. Va? Men det är den här gruppen som är rejält hatad av de andra. Va? Alltså det du kan tala om, vi nu ska tala om partier, Miljöpartiet och sådär. Alltså som består av människor som har stort inflytande över vad som anses vara rätt. För frågan om vad anses vara rätt i ett samhälle. Och då finns det då grupperingar som har tagit på entreprenad att bestämma. Det är vi som har rätt, det är vi som är mänskliga, det är vi som är humanister. Och om man då kommer med kritik emot dem, då blir man kallad fascist. Va?
Men grejen är så här, makten, offentlighetsprincipen är så här, makten utgår från folket. Ja. Folket stiftar lagar genom riksdagen. Och då, alltså det som det kan bli resultatet är ju då att SD får majoritet liksom, och gör om lagarna helt.
Ja,
den möjligheten finns ju.
Jag tror att det som kommer att ske nästa val, det är förmodligen att SD kommer att få mycket mer röster. SD och KD. Alltså för att det är på det sättet att man kan, och jag tycker att det är en fördel också med demokrati. Man kan hålla folket ovetande och okunnigt om vissa saker. Och du kan ha en grupp av elit som är en sorts överklass inom media och så. Och de kan på något sätt säga, det här är våra frågor, vi bestämmer, ni är obildade, ni är okunniga. Men efter ett tag när folk förstår det kanske inte riktigt stämmer, så då röstas de bort. Det är bättre det än att ha våld på gatorna.
Okej. Men vi slutar där. Okej. Och innan vi slutar helt vill jag bara göra reklam för tre grejer. Det är tisdagen den 26 mars håller du och jag, Dorpcheck, föredrag på ABF. Och det är gratis. Men våra böcker kommer finnas att köpa, din Kobane-syndromet och min rapport från IS.
Yep.
ABF alltså, klockan 6 här på Rådmansgatan, Hötorget i Stockholm. Nummer två, jag och Stig kommer under våren förhoppningsvis ha en ny skrivarkurs som blir intensivt 4-5 dagar här i Stockholm. Är man intresserad av att gå den, det blir nu april eller maj, så mailar man cyrulochstig@gmail.com. Nummer tre, denna vecka, alltså tredje veckan i mars, släpper en ny bok. Det handlar om Sveriges populäraste podd, heter Svenska Mord. Podden och drivs av en ung kille som heter Sebastian Krantz. De populäraste avsnitten där har nu dramatiserats och språkligt bearbetats av mig. Och vi släpper den boken nu, alltså Svenska Mord heter den. Och jag lottar ut två ex till en man och en kvinna. Och man mejlar cyrulochstig@gmail.com. Det enda man behöver göra är att skriva vilket rovdjur, farligt rovdjur man helst skulle vilja vara. För vi ska under våren här ha Lars Berge som gäst. Och att man har skrivit ett lysande reportage om vargar. Så då ska vi prata varg. Vad skulle du vilja ha för rovdjur om du var farligt?
Ja, jag skulle ju en svart panter.
Det skulle jag säga. Jag skulle ha en svart panter eller leopard.
Nej, men jag har en svart katt och han vill vara en svart panter.
Ja, det var ju vad jag skulle svara. Okej, okay, båda var panter. Vad skulle du vara för djur?
Orm.
En orm som ensam skinn. Okej, okay, det är bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.